Har det hänt någonting i sommar så här, nyhetsmässigt som vi borde prata om i Norrland?
Någonting som har satt Norrland på kartan?
Mm.
Jag kom faktiskt inte på någonting. Ingen översvämning. Inget spektakulärt mord.
Nej. Ingen skogsbrand.
Nej. Norrland har legat helt i skugga, eller hur? Folk har bara badat.
Det har varit rekordvarmt.
Ja, fast det var det ju liksom överallt.
Mm. Vi fick in brandrök från Västmanland.
Ja,
just det. Ända upp till Lappland.
Ja. Mm, nej.
Men
i övrigt?
Ingen.
Det har inte hänt någonting. Alltså.
Det måste ju ha hänt någonting.
Ja, det är klart det har hänt saker, men liksom, nej, vi är totalt i skuggan. I skuggan av en stark sol.
Ja.
Ja.
Norrlandspodden presenteras av Mittmedia i samarbete med Jetpack.
Äntligen skulle jag säga så sitter jag i en liten radiostudio med Po Tidholm och vi ska prata om Norrland. Vi vet att det här premiärhöstavsnittet är ganska efterlängtat. Vi har fått väldigt mycket positiva reaktioner på tidigare avsnitt. Och det är också väldigt många som har frågat efter om det kommer en fortsättning, när det kommer en fortsättning.
Det är helt chockerande faktiskt.
Är du chockad?
Ja, faktiskt lite. Jag trodde att det skulle bli en angelägenhet för några få inbitna norrlandianer eller någonting.
Så är det ju inte.
Nej.
Nej.
Och det är faktiskt, jag menar, också sån här, en person som har skrivit en massa på Twitter och som jag sen sprang på i Stockholm. Så här, inbiten stockholmare, Bajens supporter. Man kan inte föreställa sig att människan överhuvudtaget skulle engagera sig om någonting norr om Solna. Och bara älska våran podd. Och vad är det någon... Jag börjar tänka på det så här. Är det som att vi lever upp till den här myten om autenticitet? Eller...
Ja. Vi har ju pratat om norrländska stereotyper.
Ja.
Och det har varit ganska negativt och faktiskt så kollar jag runt som jag brukar och någon pratar om de här positiva stereotyperna. Att norrlänningar ändå känns pålitliga, att man hellre köper en bil av någon som pratar norrländska och att det är någonting, jag vet inte om jag kan hitta rätt ord, men att det är någonting hemtrevligt i att lyssna på oss.
Ja, det kanske är så.
Ja. Men sen är jag också fascinerad över våra lyssnare som är inbitna hardcore norrbottningar.
Mm, att de accepterar oss.
Ja, att de accepterar oss.
Fastän vi sitter här nere i Hawaii.
Precis, Norrlands Hawaii. Ja, ja, det är lite intressant. Det är nästan mer intressant, ja, tycker jag.
Och det där, jag tänkte på det också. Jag sommarpratade i somras. Och det var ju en absurd grej. Det var ju liksom efter att de hade presenterat sommarpratarna så visade sig att jag var den enda från hela Norrland som sommarpratade. För det var någon som gjorde en karta och placerade ut alla på kartan. Så att jag hamnade i en situation där jag skulle representera hela Norrland på något underligt sätt.
Ja.
Och jag är inte riktigt säker på att jag skulle vilja bli representerad av mig själv. Om jag var norrlänning, vill jag på att säga. Jag är ju norrlänning, men liksom, jag är förbryllad över det här. Men det kan ju också vara så att norrlänningarna är så otroligt obortskämda med att bli representerade överhuvudtaget. Ja, så att man bara är jätteglad att...
Det är så sällan någon faktiskt pratar om Norrland överhuvudtaget.
Ja.
Sen funderade jag på om det också kan vara så att vi har någonstans... naglat eller hittat den här den norrländska identiteten och den norrländska själen och att den faktiskt finns.
Ja, och att...
Och gäller vare sig man bor i Norrbotten eller Hälsingland.
Så tror jag nog att det är. För det tror jag att vi har så pass mycket gemensamt i den här landsändan. Så att det är så. Sen så tror jag också, vilket väl både du och jag har hört från många håll också, att den här liksom Norrlands belägenhet eller så här liksom politiska och sociala belägenhet, den är ju giltig för egentligen hela Sverige utanför storstäderna. Och så att om man sitter i Småland eller i Dalsland eller någonstans i Östergötland i någon avkrok, så kan man känna igen sig i det också, i det här med liksom att vara utanför och att hamna i skuggan och att liksom inte ha någon representation, att ha väldigt långt till makten med allt vad det innebär, både liksom fördelar och nackdelar. Liksom det finns ju fördelar med att ha långt till makten också, även om det låter
man
konstigt.
Man får sköta sig själv.
Ja, lite grann. Det är en liberal dröm.
Mm. Absolut. Gammal absolut. Inga poliser.
Nej, men det är som,
inga fortkörningskontroller. Ja,
som att vi hänger vid sjön Valden allihop. Som.
Ja, vi har ju också fått ganska många då, de kanske är ändå den överrepresenterade gruppen, utflyttade norrlänningar.
Mm. Jo, precis.
Som lyssnar och känner sig hemma och det är någonting hemtamt och över.
Ja, och att man kan spegla sig, att man, jag menar, det kan jag verkligen identifiera med mig själv. För jag tror att jag hittade min norrländska identitet under de åren jag inte bodde i Norrland, under de här, vad det nu var, 12 åren som jag bodde i Stockholm. Mm. Och det var ju då jag började reflektera över vem jag var, var jag kom ifrån, vad som var vad, sådär. Och jag hade nog varit jätteglad, tror jag, under de åren om jag hade haft någonting att bolla med eller någonting att studsa mot.
Försöka förstå de här känslorna. Och
ja, precis. Så att vi kanske är tacksamma på det sättet liksom, att använda.
Lite andra reaktioner. För inte så länge sedan så skrev Fredrik Westerlund en krönika i flera av Mittmedias tidningar som handlar om det var utifrån skogsbranden i Västmanland och han pratar om journalisters allmänt dåliga koll på geografi utanför Stockholm och jag ska läsa lite innantill här. Det är typiskt för intresset för någonting utanför Stockholm. Arjeplog och Arvidsjaur tycks svåra att hålla isär trots att de bara delar två inledande bokstäver. Skellefteå och Sollefteå må vara närmare varandra som ord, men desto längre ifrån varandra sett till geografi och karaktär. Mm. Aftonbladet illustrerade nyligen vädret i hela landet med en karta som bara visar Götaland och Svealand. Till och med i Mittmedias egen Norrlandspodden smögde sig in fel när Po Tidholm lät placera det historiskt viktiga Nasafjäll i Västerbotten. Här har han till och med ett utropstecken. Det ligger i landskapet Lappland, Norrbottens län.
Mm.
Po, vill du förklara dig?
Det finns en, nu låter ju, nu skulle inte spela någon roll vad jag säger, det kommer ju låta som bortförklaring i alla fall. Det kommer sig av att jag har läst en massa historisk litteratur och det var så att när silverfyndigheten i Nasafjäll upptäcktes på 1630-talet, det vill säga fruktansvärt länge sedan, så existerade inte vare sig Norrbotten eller Lappland på det sättet som det gör idag. Utan då låg helt enkelt Nasafjäll i det som vi nu kallar för Västerbotten.
Det som då hette Västerbotten och det som idag är i Lappland.
Ja, okej, okay, ja, ursäkta. Mm. Ja. Mm. Det blir rörigt liksom.
Mm. Mm.
Och då så slarvade jag och så slängde jag ur med det. Jag får helt enkelt skämmas och rulla mig i skuttet.
Jag tycker inte det. Jag skulle säga som han sen kommenterade, för att vi tog upp det här till diskussion och la faktiskt till en liten fotnot in till artikeln och förklarade det här.
Mm.
Och han sa att det var ju kanske inte fel, men det var inte heller rätt. Men det finns ett annat fel här, att bero på Arjeplog och Arvidsjaur och Skellefteå och Sollefteå, Övertorneå och Överkalix. Mm. Har du också blandat ihop?
Ja. Ja, det är oförlåtligt. Oförlåtligt. Jag ber alla lyssnare i dessa orter om ursäkt.
Ja.
Helt enkelt.
Ja.
Ja.
Även solen har fläckar.
Ja, är det så? Jag tror jag är hyfsat duktig på norrländsk geografi. Men det är klart att det är klart att det blir fel. Och sen, särskilt när man sitter och plandrar på som vi gör i en sån här podd, så kanske man liksom inte kollar upp allting i förväg.
Man kanske till och med tänker rätt men ändå råkar säga fel.
Ja, så kan det också vara. Absolut.
Ja. Det är om det. Vi har, jag har
bara säga att visst har han rätt. Och det är ju liksom verkligen... Mm. Alltså, det var ju också väldigt komiskt när det här rökmolnet drev in över Stockholm och alla tyckte att det var wow, nu har det kommit ända hit. Liksom.
Då hade det redan varit i Lappland,
ja,
som är mycket, mycket, mycket längre bort.
Ja, precis.
Tittar man på kartan så är det ju promenadavstånd mellan Stockholm och branden jämfört med Lappland.
Mm. Mm.
Så var det. Jag har också, jag kanske också ska be om ursäkt. För att vi skulle försöka reda ut då, eller jag försökte reda ut skillnaden på palt och kams.
Mm.
Och har fått ganska många invändningar.
Mm.
För jag påstod då att palt gör man utan kornmjöl, på bara vetemjöl, och att kams gör man på kornmjöl.
Mm.
Och det var många som sa nej, man har kornmjöl i palt också, var det folk som sa. Och jag har googlat och jag har letat efter recept. Och jag har tittat på Wikipedia och jag kan berätta att det här med kams och palt är jättesnårigt. Du anar inte. Det är till och med så att enligt Wikipedia så är kams och palt samma sak.
Mm-hmm.
Det är bara olika benämningar på samma maträtt. Där palt är norra Norrland och kams är södra Norrland.
Okej.
Okay. Mm. Både palt och kams kan tillagas med fyllning,
mm-hmm,
som fläsk. Eller utan fyllning.
Mm.
Jag trodde ju då att det var så att man har fyllning i palt men inte i kams.
Okay.
Men det finns någonting som heter flatpalt som då inte har någon fyllning.
Men är det alltid gjort på riven potatis?
Ja, men den kan vara rå, malen eller kokt kall potatis.
Okej.
Okay. Och det är lite olika.
Men om den är gjord på kallkokt potatis, då blir det ju i princip en krock.
Ja, fast det är väldigt lite i förhållande, alltså i relation till mjöl, mängden mjöl och vatten och sådär.
Nu får man ju liksom så här, nu när jag ställer de här motfrågorna till dig, då är det ju nästan som att du kan hamna i klaveret igen här. Att du...
Nej, jag skulle säga att jag helgarderar mig.
Du har researchat skiten ur det här.
Ja, och så kan jag också helgardera mig med att då faktiskt gå med på att palt och kams är samma sak med olika namn, och att jag tror att till och med varje liten by har sitt eget recept och sitt eget sätt att servera det på. Ju närmare norska gränsen man kommer, desto vanligare är det att man äter den med mässmör eller liknande som tillbehör. Ju längre norrut man kommer, ju vanligare tror jag att det är att man har lingonsylt.
Mm.
Annars är fläsket vanligt tillbehör. Men det kan se väldigt olika ut, och vad man kallar det beror helt på vart man bor, vart man kommer ifrån. Sen är det ju så här att palt, den som kan sin Astrid Lindgren, vet ju att även Emil i Lönneberga åt ju palt.
Men var inte det...
Han hällde ju paltsmet i sin kärfars ansikte. Det var ju blodpalt.
Vilket ju är en helt annan sak egentligen.
Ja, men den omnämns bara som palt.
Aha.
Det blir palt till middag idag. Och det är exakt det de kallar det för.
Är inte det paltbröd då? Upplött paltbröd?
Nej, det är tydligen skillnad på palt och paltbröd.
Alltså,
nej,
jag tror att det är bäst vi slutar innan vi...
Ja.
Och så kan vi, apropå det, kan vi bestämma oss för att vi inte ska prata om surströmming?
Nu sa du det ju, så att nu har du redan brutit den bestämmelsen.
Jag känner lite så här, om man ska ha några klyschiga förväntningar på Norrlandspodd, så är det väl då att vi ska, och särskilt så här på hösten och sådär uppmärksamma surströmmingspremiären och prata om olika burkar av röda
ölen. Du vill inte prata om det för att du äter inte surströmming.
Jo, jag älskar surströmming. Ja. Verkligen, jag tycker jättemycket om surströmming. Men jag vill liksom inte... Förstår du vad jag menar?
Att du vill liksom... inte vara för klyschig.
Nej.
Nej.
Nej. Äter du surströmming?
Nej.
Nej. Ja, men då så. Då har vi utrett det här. Mm. Då pratar vi inte om det.
Nej.
Nej.
Mm.
Hur var din sommar annars?
Jag säger inte ordet. Min sommar har varit... Jag har jobbat ganska mycket. Mm. Haft ganska kort semester.
Mm.
Och den har jag försökt att tillbringa så mycket hemma vid som möjligt. Men du har ju flytt Norrland under din semester, har jag förstått.
Ja, men jag vet inte. Man kanske måste ha semester från Norrland också någon gång om man jobbar med Norrland. Norrland är ju som min hacka och spade också. Liksom, förutom att jag bor i Norrland så är det någonting som jag tänker på att jobba med. Man måste se någonting annat. Någon gång.
Ja.
Så att jag var i Frankrike en gång. Och i Danmark. Det var inte så långt bort. Det var trevligt.
Det är inte Norrland.
Nej. Men annars har jag gjort allt som man ska. Verkligen badat i skogskärnar. Och ja. Mm, sånt.
Vad är det mer än bada i skogskärnar?
Nej, det är väl det. I princip. Ridigt. Ridigt. Jag var, så, hästarna har haft en jobbig sommar. Det var så fruktansvärt varmt och så mycket broms och insekter. Och...
Mygg?
Nej, myggen var väl nästan så att den brändes bort. Men bromsarna var desto värre.
Mm.
Fruktansvärt med broms.
Jag har ju inte badat i skogskärnar för jag gillar inte att göra det.
Nej.
Jag tycker det är lite obehagligt. Jag har ju badat i havet på Norrlands Hawaii.
Just det.
Så mycket, alltså mer än på många år. Det var 24 grader i vattnet.
Det är det nästan aldrig i Bottenviken. Det är ju verkligen ovanligt.
Mm, väldigt skön badtemperatur. Mm. Sen hade jag faktiskt en vän från Skåne på besök en helg. Jag åkte på lite sightseeing sådär, här omkring. Och jag är ju Norrlands romantiker. Så. Och älskar norrländska vyer och tycker att det är jättevackert. Men i mitt huvud... Så ingår inte Sundsvall i den här bilden.
Nej.
Det absolut
Nej,
inte.
Nej, inte min heller.
Inte när det gäller naturskönhet eller liksom det som är vackert med Norrland. Och därför var det väldigt intressant att åka omkring med den här skåningen.
Mm.
För jag åkte då ut till Alnön, som jag ändå tycker är fint. Därför att där finns det hav och lite vyer sådär. Och han liksom pekar och ropar till över, åh vad vackert. Och så tittar han åt andra hållet, där det är skog.
Mm.
Och där är liksom ett berg så här, därför att han tycker att det är jättevackert och han tycker att Sundsvall är jättevackert för att det ligger mellan två berg och det är skogen och det är grönt och det är otroligt speciellt tycker han. Och det är, man blir lite hemmablind.
Mm. Jo, men så är det ju såklart, absolut.
Mm. Sen har jag även varit i Stockholm och på Gotland.
Mm.
Och när man är det på sommaren, då lär man sig ju verkligen uppskatta Norrland.
Mm. Ja.
Ljuset, bara som att i Visby i början på juli blir det svart på natten.
Ja, det är konstigt. Och framförallt det här med att det är så lite folk tycker jag är så fantastiskt. Alltså när man, jag menar, det räcker med att lämna Sverige och man kommer liksom, och kommer man ner till Sydeuropa, alltså det är ju människor överallt. Jag kan verkligen bli chockerad över det och jag kan verkligen tänka på det här, den här exklusiviteten som vi har i att ha så otroligt lite människor runt omkring oss. Som
att ha så väldigt mycket plats.
Ja, fruktansvärt mycket plats.
Man
kan ju bli rädd för det också kanske. Det kan jag tänka mig om man är lagd åt det hållet. Men jag tycker att det är otroligt märkvärdigt egentligen. Det är det ju.
Jag råkade vara i Stockholm också några dagar när det var som allra, allra varmast.
Mm.
33-34 grader i skuggan. Och kände jag att jag måste ju bada.
Mm.
Och tog mig till Tanto.
Mm.
Det var ju en ren skräckupplevelse.
En köttgryta utan dess lika.
Ja, men, och där har de gjort väldigt fint. Alltså, de har gjort väldigt fin badplats och bryggor. Och det är ett ganska stort område.
Mm.
Men det går ju inte att ta ett steg nästan utan att trampa på någon.
Nej.
Och trängseln i vattnet är ju så att... Ja, man står bredvid en massa människor som står i vattnet.
Mm.
Det var min känsla då. Som,
Nu kom jag på en sak som har hänt i Norrland i sommar. Men i skymundan, jag hade gärna velat vara där och stå gömd bakom en björk eller någonting och titta. Men Kai Pollak håller på och spelar in sin nya långfilm. Uppföljaren till Så som i himmelen, som jag tror ska heta Så och på jorden.
Oh.
Och som handlar om någon som startar ett countryband eller någonting sånt. Det låter som en upprepning av, och sen så finns det säkert ett, och så finns det säkert då ett motstånd som från någon sån här Salieri-figur och ett geni, och man kan absolut föreställa sig, och jag hade så gärna vilja vara med och jag se det där, men jag tror aldrig att jag skulle bli insläppt faktiskt. Jag är nog den sista personen som skulle bli insläppt på en inspelning av en Kai Pollak-film.
Nej, förmodligen inte. Och det här pratade vi ju faktiskt om i ett avsnitt.
Mm.
Och nämnde då en sågning som du skrev om, Så som i himmelen. Och det är ganska många som har frågat efter den. Finns den på nätet? Kan man läsa den? Det gör den inte.
Nej, den gör inte det.
Den finns däremot i... Det är en bok som heter Norrland. som du har skrivit.
Mm.
Och den finns här. Och jag tänkte att vi kanske då, eftersom den inte finns på nätet, skulle bjuda på lite grann högläsning ur den.
Mm.
Ja, den är ju fantastisk. Man skulle nästan vilja läsa hela, men den är lång.
Ja,
den är lång. Hur många tecken är det?
10 000 tecken tror jag.
Ja, det är mycket.
Den låg som en essä i Dagens Nyheter när det nu var då, för 10 år sedan eller så.
Så som i himmelen är en konstnärlig gestaltning av Kai Pollaks böcker och föredrag, en snabbkurs i nyandlig managementpsykologi. På ytan handlar filmen om ett geni. Geniet föds i en norrländsk by, får stryk när han står och spelar fiol i ett sädesfält, mister tron på människorna och kärleken och förs därifrån i unga år av sin beskyddande mor. Han blir violinist och senare dirigent med en uttalad önskan om att skapa musik som kan få människor att öppna sig. Själv är han helt tydligt oförlöst men brinner för konsten. Just när han dirigerar forsar det ur honom. Snor, blod, tårar och svett. Just dessa kroppsvätskor är vanligt förekommande i Så som i himmelen. Jag gör ett hopp här. Körrepetitionerna i Så som i himmelen följer nästan på varje punkt de övningar Pollak beskriver i sina böcker. Geniet måste lära sig förstå dessa människors gudomliga potential. Sen måste han lära dem att tro på honom. Först då kan han förlösa den talang de verkligen besitter. De får massera sina magar, ligga i en hög på golvet, stå i ring och brumma, hitta sin egen röst. Förlåt alltså.
Jag tycker ju alltså att själva huvudpoängen med den här är ju att jag dels så kopplar jag ju filmen till hans liksom verksamhet som föreläsare. Men sen är det ju också så att jag tycker att det ger en bild av Norrland som är så hemsk och av norrlänningen som, alltså det här koloniala perspektivet som vi har pratat om, att det ska till någon som kommer utifrån och förlöser norrlänningen som är mer autentisk. Du har
skrivit så här. Ja. Skildringen av byns befolkning tar avstamp i idén om Norrland som en råvarukälla. Precis som provinsens naturtillgångar är de infödda, råa, obearbetade, oförstörda och mogna att skörda. Norrlänningarna är lika obenägna att ta vara på sina naturtillgångar som på sina inneboende förmågor. Till detta krävs en utomstående, en ingenjör, en riskkapitalist, ett geni eller en självhjälpsterapeut. Och Kai Pollak erbjuder norrlänningarna detta geni. De reagerar som de enligt myten alltid gjort, med misstänksamhet och otacksamhet. En av dem skjuter mot honom med hagelgeväret och säger: "En sak ska du veta här i byn, sådana som du hör inte hemma här."
Mm, så är det.
Mm.
Jag måste ju säga att jag är otroligt förväntansfull inför uppföljningen. Jag tycker det ska bli väldigt spännande att se den och... Jag hoppas att jag kan skriva om den också.
Jag måste bara få läsa ditt slutstycke här.
Ja, okej. Okay. Ja. Ja.
Så som i himmelen framstår i slutändan som en drygt 2 timmar lång reklamfilm för Pollacks bokutgivning och föreläsningsverksamhet. Hans nedlåtande skildring av körmedlemmarna som ett gäng ofullständiga människor i behov av förlösning blir särskilt obehaglig när huvudrollen därtill är ett lätt maskerat idolporträtt av Pollack själv.
Ja, får se hur han ska
lösa. Jag ser fram emot recensionen av den här nya.
Jag får se hur han ska lösa det, för att jag tror inte att det är en manlig huvudrollsinnehavare i den här uppföljaren, utan att det är vad heter hon, Frida Hallengren, va?
Ja,
hon,
precis.
Ja, precis.
Hon, det är hon som
hon som spelade Jungfru Maria i den första filmen.
Ja.
Ja. Jungfru födsel, hela konkarongen. Och just det, hon måste ju ha ett 10 år gammalt barn också kanske i den här filmen som kommer nu då.
Som är
geniets barn.
Mikael Nyqvists.
Ja. Det är Kristus.
Kristus Omen kanske, Damien.
Ja. Ja, jag ser fram emot att premiärbiljetterna kan skicka dem hit.
Det är dags att göra en lista, tycker jag. Vad ska vi lista idag?
Jag tänkte på det här med norrländska varumärken. För det är ju ändå så, som vi har varit inne på ett antal gånger, att det finns ju någon slags trovärdighet och någonting fint och genuint och autentiskt i det norrländska som man kan dra nytta av. Och det finns ju vissa företag också som liksom vinner på det någonstans, så där, att de förknippas med Norrland.
Ja, att vara själv för en stund.
Ja, precis. Vi behöver inte ens nämna.
Vi behöver inte ens säga varumärket.
Vi behöver inte ens säga varumärket. Det är ju kanske det mest kända.
Mm.
Och jag vet inte vad det är, om du har någon som helst ekonomisk eller juridisk eller produktionsteknisk koppling till den här landsändan överhuvudtaget längre. Eller om du någonsin har haft det.
Nej.
Det vet jag faktiskt inte vad det där
är. Nej, det är bara en ölsort. Alltså ja, av många andra.
Det görs säkert inte någonstans här. Det kommer säkert någon lyssnare att påpeka, men det är ju mera någon slags så här emblem liksom. Jag var apropå det så måste jag berätta att det var på midsommardagen så skickades jag är ju också musikkritiker i DN, och då skickades jag till Leksand där det var turnépremiär för Ulf Lundell. Han skulle ut på sommarturné och det blåste storm och var 5 grader varmt och regnade på midsommardagen. Helt fruktansvärt. Det var så fruktansvärt. Och då var det här ölmärket där och delade ut stickande luvor. Så det var en sån komisk syn. Typ så här 1500 personer som står och tittar på Ulf Lundell på midsommardagen i stickade luvor från det här ölfabrikatet.
Mm.
Väldigt, väldigt komiskt. Men det är ett, vad har vi, Fjällbrynt tyckte jag var väldigt fint och hade en väldigt vacker bild på burkarna där med det här liksom landskapet, fjälllandskapet.
Det är ju dessutom en norrländsk produkt, kan man väl ändå säga.
Görs inte i Norrland längre, tror jag.
Nej.
Det bröts ur och köptes av något bolag någon helt annanstans, och jag tror knappt att produktionen, det kan hända att man gör det i Östersund. Man gjorde det där förut, men jag tror inte man gör det där längre.
Nu har inte jag siffror på detta, men jag skulle ändå kunna sätta ganska mycket på att det ändå säljs mest i Norrland.
Det skulle jag också tro.
Eftersom det är norrlänningar som äter mest smör.
Ja, det skulle jag nog också gissa på. Men det kan säkert någon korrigera oss på den punkten
ja,
också.
Ja.
Vad har vi mera? Polarbröd är ju ett sånt där som drar nytta av och som ju faktiskt är ett norrländskt företag och har sin produktion i norra Sverige också.
Sen finns det ju ett företag som jag tror väldigt många förknippar med Norrland och som nästan är det jag tänker på först.
Mm-hmm.
Men som i sin marknadsföring väl inte gör en jättegrej av det ändå. Det är ju Max.
Nej, och jag vet, jag har ju ett stort reportage om dem i min bok Norrland. Så där jag tittade på dem. Jag tycker de hade en väldigt fascinerande historia. Det grundades ju av en man i Gällivare på 60-talet. Det är ju Sveriges äldsta hamburgerkedja. De var ju aktiva nästan innan McDonald's kom till Sverige. och har liksom vuxit norrifrån och har sitt huvudkontor i Luleå och sådana saker. Och då frågade jag den reklamare som hade hand om deras konto som satt på Stureplan på en reklambyrå varför de inte använde Norrland. Och då tyckte han att det var för luddigt, tyckte han. Det var liksom så här, det fanns inte så mycket att hämta i det.
Kanske just att det är hamburgare.
Hamburgare och Norrland, jag vet inte hur man får ihop det riktigt.
Eller att de tänkte lite som vi tänkte när vi startade podden, att Norrland kanske är avskräckande till och med.
De har öppnat i Dubai också nu, Max. Så att...
Oj, det kände jag inte till. Fjällräven,
en gång i tiden ett väldigt stolt norrländskt företag, kanske i någon mån norrländskt fortfarande. Tillverkningen sker ju i Kina. Ja, och fabriken är omgjord till en outlet där man säljer saker som är tillverkade i Kina. Så att det är väl liksom, ja.
Hur är det med peak performance nu för tiden? Det är väl Åre från början?
Ja.
Åre-företag?
Precis, jag vet inte om det var skrivna i Åre någonsin. Men det var väl också sådär någon slags sådär, man hänvisade till att det här företaget har vuxit fram liksom av skidåkare för skidåkare. Mm. Och så blir det en del av en sån här storytelling. Jag har ju också ett reportage i min bok om ett företag som heter Denim Demon som startades av två samiska bröder.
Kinsen.
Ja, precis. Samiska bröder i Stockholm som snackar stockholmska och liksom knappt hade varit i Jämtland. Men som då började tillverka samiska jeans. Liksom, hur nu jeans kan vara samiska. Det finns någonting att hämta. Men det måste liksom ske på rätt sätt. Det är väl det som är. Sen har vi alla de här, alltså SCA, LKAB, Modo, ja. Vad heter de? Liksom,
men det är ju inte varumärken.
Nej, egentligen
på så sätt. Nej. Det är företag, men det är ju inte varumärken.
Nej.
Jock.
Ja, det. De kör ju hårt på det. Liksom, med fjällbäckar och grejer. Mm. Men vad de håller hus... vet jag inte.
Jock betyder väl bäck?
Ja,
eller precis. Vattendrag, någonting sånt.
En liten fors, tror jag.
En liten, ja, det är så. Mm. Jock.
Eller om det är en liten forsnack.
Jockmock.
Kanske till och med.
Ja.
Tror jag, precis. Mm.
Ja. Är det här en lista nu?
Blev det lite luddigt?
De som är då ändå av de här vi har räknat upp som man har en genuin förknippa med Norrland.
Mm.
Det måste ju ändå vara kanske Polarbröd, Fjällbrynt,
Norrlands guld,
Fjällräven
och
Jock.
Ja.
Det är 5 stycken.
Ja. Vi kör på det.
Det är ju val alldeles strax. Hur känner du inför det på?
Hubba. Känner jag bara.
Huffa.
Ja. Jag vet inte, jag känner mig så otroligt politiskt deprimerad. Och särskilt när jag tänker på liksom vår landsända. Och...
Jag reagerade ganska starkt när Fredrik Reinfeldt höll sitt sommartal. Och pratade om hela Sverige.
Mm.
Och det var så uppenbart i sammanhanget att nej, men han pratar inte om... Han pratar om en tredjedel av Sverige här nu.
Mm. Ja, men vem pratar om den här landsändan? Är det alltså så här, jag tycker faktiskt inte att det här är ganska lätt att det är ganska lätt att vara opartisk. Nu har ju inte vi några sådana krav på oss liksom. Men om vi nu skulle ha sådana krav på oss så är det ganska lätt att vara opartisk i den här frågan därför att alla partier suger ungefär lika hårt tycker jag.
När det gäller Norrland
och liksom den politik som behöver föras för att den här landsändan ska liksom komma på fötter och leva och liksom funka framöver så kan inte jag se att något parti ens anstränger sig för att liksom komma med någon lösning på det.
Nej, jag har funderat lite på om man skulle bestämma sig för att rösta för Norrland. Alltså nu ska jag lägga min röst på det parti som oavsett ideologi i övrigt faktiskt är beredd att satsa på Norrland. Och jag hittar inget.
Nej.
Och så tänker man, alltså det är kanske en sån här, förr kanske det hade varit Centerpartiet. Så här, men när brydde sig Centerpartiet om Norrland? På Fälldins tid eller?
Ja, det var nog kanske ungefär då. Och jag menar då, på den tiden så brydde sig ju andra partier också om Norrland och om landsbygden i övrigt. Då fanns det ju liksom en regionalpolitik och man hade kanske faktiskt till och med ett departement och en minister som arbetade med sådana här frågor aktivt. Men det var ju väldigt, väldigt länge sedan. Nu har man ju inte, man har ju en, liksom alla partier har ju i någon mån en centralistisk politik. Och i den mån man inte har en centralistisk politik, därför det är ändå, om man ska vara helt ärlig då, så kan man säga så att nej, Centerpartiet kanske inte har en centralistisk politik, men de har en marknadsliberal politik som inte funkar på landsbygden, därför att det inte finns en fungerande det finns ingen fungerande marknad på landsbygden, och därför så funkar heller inte marknadsliberala lösningar. Och hela den här hela denna strävan efter valfrihet som så att säga, som har blivit norm inom politiken, att man ska i princip alla partier utom ett vill ju erbjuda medborgarna så mycket valfrihet som möjligt. Eftersom Norrland är för glest och norrlänningarna är för få, så funkar ju inte heller idén om valfrihet i Norrland. Därför det finns liksom inte underlag för massa olika skolor, massa olika vårdinrättningar, massa olika butiker, massa olika tjänsteleverantörer att välja på. Och därför så faller hela den principen också. Den funkar ju jättebra kanske sen kan man ju ha ideologiska invändningar.
Den kanske funkar i ändå urbana områden, funkar i Luleå, Umeå och Sundsvall kanske.
Ja, rimligt möjligtvis. Ja. Men inte alls lika bra som i Stockholm givetvis.
Nej. Alliansen har ju gått ut med sitt deras så att säga valfläsk i år, är det de har döpt till Sverigebygget.
Mm.
Att de satsar en jättestor hög miljarder på bostadsbyggande och infrastruktur och järnväg.
Mm. Vet du hur många procent av de infrastrukturpengarna som Trafikverket fördelar som kommer Norrland till del?
Jag vet inte den exakta siffran.
3%.
Mm. Anade det.
Mm.
Jo, så, nej, men därför att det är ju jättetydligt. Mm. Och det är ju jättetydligt när de pratar också om oj, nu ska vi satsa. Och det här är ju inte bara Alliansen som vill, utan även Miljöpartiet har ju inskrivit i sitt partiprogram att bygga höghastighetsbanor, alltså att bygga nya stambanor för tågen.
Från Stockholm och söder.
Mellan Stockholm och Göteborg, mellan Stockholm och Malmö, kanske Göteborg och Malmö. Mm. Och min tanke, det är ju den att i Norrland och till Norrland, där avstånden är mycket, mycket större, och man skulle tjäna betydligt mycket mer tid på höghastighetsbanor, så finns det inte det. Utan här håller vi fortfarande på och kämpar liksom för Norrbotniabanan och dubbelspår mellan Gävle och Sundsvall, och ska känna oss tacksamma för att det nu ingår i det här paketet.
Men det, alltså så här, om det skulle bli verklighet, så kräver ju det att man först omdefinierar infrastrukturbyggandet i Sverige och ser det som en samhällsservice som ska komma alla medborgare till del. Och så ser man det ju inte på det nu, utan det är ju faktiskt, alltså vi har ju också gått ifrån. Och det här tycker jag är ett ganska läskigt skifte som har skett i Sverige, där man har gått ifrån en demokratisk regionalpolitik där alla medborgare är lika mycket värda oavsett var de bor, till någon typ av regionaldarwinism i princip, där regioner slås ut därför att de inte har konkurrenskraft. Och det skiftet, det är inte demokratiskt förankrat. Det har inte föregåtts av någon debatt eller diskussion i vare sig samhället eller i folkvalda parlament. Utan det är bara en slags märklig glidning som har skett de senaste 15-20 åren. Där man har gått från en väldigt tydlig övertygelse om att hela Sverige ska leva och att alla medborgare har rätt till samma samhällsservice, till en situation där man får skylla sig själv för att man råkar bo på ett ställe dit man inte orkar köra post, eller där man inte liksom orkar leverera samhällsservice.
Men det är ju ett val du gör. Du kan ju välja bo kvar där.
Ja, det är min valfrihet då.
Nej, men
det hänger ju inte ihop. Och jag menar, och vilket parti Vilket parti pratar om det?
Det finns alltså inget, man ska alltså inte rösta som Norrlandspatriot, utan man får rösta på andra premisser när man går till val till riksdagen. Jag har funderat omvänt på det här, att om inget riksdagsparti bryr sig om Norrland, så är det ju tvärtom med partierna i Norrland. Att det ofta råder en väldigt stor, alltså att det råder en väldigt stor enighet över blockgränserna när det gäller sånt som att man vill satsa på järnväg och kämpar gentemot Stockholm om att få del av den här typen av satsningar.
Jo, precis.
Så och då spelar det ingen roll.
Men de är ju så svaga. Mm. De är ju så otroligt svaga. Jag menar, jag läste någon bok om socialdemokratin och det var det, alltså fram till ganska nyligen, alltså fram till för kanske så här 3 kongresser sedan, så fanns det liksom någon slags sammanslutning som kallades för skogslänen och som var en oerhört mäktig spelare på kongresserna som liksom kunde komma dit, tala med en röst, och de var så många och de var så starka och de pratade för så starka intressen så att de kunde faktiskt vända en kongress. Men nu är den där grupperingen inom socialdemokratin så pass försvagad. Och det tror jag är inom alla partier. Det visade sig också när Centern hade stämma, så ville ju då norrländska centerpartister försökte ju driva igenom det här då till, återigen då med återbäring på vattenkraft. Och de ville ha starkare vetorätt mot mineralbrytning och sådana saker. Men där blev de ju överkörda då av Stockholmscentern. Liksom. Så att,
sen blir det här en ond cirkel också. Mm. Eftersom förutsättningarna blir sämre att bo i Norrland. Befolkningen minskar, särskilt i inlandet, samtidigt som befolkningen ökar i södra delarna av Sverige. Vilket ju också gör att för varje val så blir Norrlands representationen i riksdagen sämre och sämre. Till slut har vi knappt några röster kvar där.
Nej, och vi har ju just, liksom, vi går ju ur en mandatperiod nu som är den första någonsin, tror jag, i modern tid, där Norrland inte har haft representation av en minister. Alltså det har inte funnits en minister i alliansregeringen som har representerat någon norrländsk valkrets. Det är faktiskt första gången. Så att man får ju hoppas att det ändras oavsett liksom, då, liksom, hur den nya regeringen ser ut politiskt. Så kan man
får vi en hoppas. Ny statsminister, så är vi ju garanterad en norrlänning i regeringen.
Ja, precis. Alltså, det har ju funnits norrlänningar, men de har inte representerat någon norrländsk valkrets. Det är väl kanske också en skillnad då.
Löfven är ju inte bara norrlänning. Han hejar även på GIF Sundsvall.
Jaså, yeah. Det var det värsta. Mm-hmm. Mm. Fast han är ju tråkig. Men...
ja. Nej, jag kan vara lite förvånad över Sjöstedt också. Att det känns som att man kunde vänta sig ett större Norrlands engagemang från hans sida.
Det verkar som att det går lite upp och ner för honom. Att det liksom är så här, i perioder så kan han visa ett Norrlands engagemang. Men
om han är i Norrland och talar.
Ja, eller om han pratar med mig så kan han verka väldigt engagerad. Men sen så är det som att det försvinner bort så där. Nej, jag tycker inte att... Jag har lika starka invändningar mot alla partier när det gäller liksom bristerna i regionalpolitik och Norrlandspolitik och sådär. Fast de ser ju väldigt olika ut. Alltså det är ju väldigt, alltså när det gäller de allianspartierna, om man tar till exempel KD, Moderaterna och Folkpartiet på ett bräde, så kan man säga att för dem existerar överhuvudtaget inte frågan. Alltså inte Norrlandsfrågan, inte landsbygdsfrågan överhuvudtaget, den bara existerar inte. Det finns överhuvudtaget inget som helst intresse. För Centerpartiet så finns det ett intresse, fast det är väldigt, väldigt ideologiskt grumligt och förvirrat och jättekonstigt.
Ja, Centerpartiet är ju ett förvirrat parti för tillfället, ja. Också, mer än någonsin.
Så att, ja. Så att vi behöver inte hacka på dem mer, för att det går inte så bra för dem. Och när det gäller Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, så skulle jag säga att de sitter ju fast i väldigt så här centralistiska. Sen har de ju det här roliga bland sina liksom företrädare att det är också den här som är, vad ska man säga, arbetarrörelsens inneboende konflikt, att man kan vara så här brinnande antikapitalist och väldigt skeptisk mot företag ända fram till det ögonblicket där de säger, men vi erbjuder 163 nya arbetstillfällen i din kommun. Och då är det så här, då är alla invändningar borta. Ja, så att man,
men då pratar du kommunpolitiker.
Ja, men även riksföreträdare tycker jag liksom sitter fast i det där lite grann. Att det är liksom så här, man kan ha en systemkritik, men i samma ögonblick som det nämns arbetstillfällen så försvinner all kritik. Ja. Liksom. Och sen så är det den här grundläggande idén om centralisering som finns i arbetarrörelsen som inte gynnar landsbygden.
Men på, om vi ska försöka avrunda här. Så tänker jag så här, vad är ditt bästa respektive sämsta scenario efter valet ur ett Norrlands perspektiv?
Wow, okej, okay, jag kan försöka svara på det om du också svarar på det.
Ja, du börjar.
Du kära någon, sämsta scenario. Sämsta scenario är väl att det fortsätter precis som det gör. Att man inte bromsar upp överhuvudtaget. Jag menar, man ska också veta att under de här 8 åren med alliansen så har 14 000 offentliga arbetstillfällen försvunnit från landsbygden. Eller från Norrland till och med. Ja, när jag sett den här siffran. Jo, 14 000 arbetstillfällen. Alltså myndighet.
Samtidigt som arbetstillfällena i landet ökar.
Samtidigt som faktiskt offentliga arbetstillfällen har ökat. Alltså, nu pratar vi då om myndighetsrepresentation och liksom sådana saker. Så att det måste man ju bromsa upp. Jag menar, utlokalisering av myndigheter till exempel är en alldeles utmärkt idé. Det tycker jag man ska fortsätta med. Det vitaliserar ju orter och det är liksom, och det är jättebra till exempel också därför att man får ut högutbildade på landet. Eller det finns en anledning för människor på en ort att utbilda sig vidare därför att det finns arbetsplatser där man kan få, så man kan stanna kvar och arbeta med det som man har utbildat sig till. Det är superviktigt. Det måste man liksom ta itu med. Det bästa scenariot, ja, vad kan det vara då? Nej, jag är för pessimistisk. Jag kan inte se något bästa scenario. Jag kan inte föreställa mig riktigt vad det skulle vara.
Nej, visst är det svårt. Visst är det svårt att tänka sig någonting. Det är svårt att se det här Norrlandslyftet.
Ja, hur det ska se ut.
Ja, och vem som skulle genomföra det.
Jag har ju en sån här idé. Min enda konkreta, alltså jag har ju åkt runt och föreläst jättemycket. Och det finns ju 2 saker som folk säger till mig efter föreläsningarna. Första är så här, ska du inte starta ett parti och bli partiledare för ett Norrlandsparti? Och då så säger jag, nej.
Absolut. Det finns väl redan?
Det finns det redan. Jag tror inte på det. Jag tror inte på enfrågepartier överhuvudtaget. Jag tycker liksom man ska tänka på hela samhället. Och där ska Norrland ingå. Och sen så frågar jag alltid, liksom, så här, men har du något konkret? Vad skulle vi kunna göra? Finns det någon lösning och sånt där? Alltså jag tycker att man ska vara väldigt, väldigt hård på alla aktörer. Att vi ska bygga ut alltså mobiltelefoni och bredband till alla. Mm. I varenda jävla litet porte.
Ja, det är en lika viktig hela fråga som järnvägen lyfter jag fram. Mm.
Ja, och när det finns så kan man, då måste man inrätta ett departement som skulle heta distansarbetesdepartementet. och då så skulle man först kartlägga hela arbetsmarknaden. Och så skulle man titta på vilka arbeten går att utföra från en annan plats än ett kontor i Stockholms innerstad. Eller från ett kontor i Sollentuna eller i Lund eller någonting. Och så skulle man börja arbeta med att flytta ut de jobben ut på landet.
Väldigt bra idé, därför att det där med bredband som du säger, det är ju pratas lite för lite.
Alldeles för lite.
Också faktiskt. För det har ju också använts som ett argument och jag vet också många som har haft sådana planer att flytta ut på landet, flytta till Norrland, jag kan sköta min egen konsultfirma lika bra därifrån som härifrån. Funkar, men som du säger, det går inte.
Funkar inte.
För att det är så väldigt mycket mobilskugga.
Liksom, ja, och det funkar. Och jag menar, nu till exempel alla betallösningar. Alltså det har ju kommit en helt ny teknologi till exempel då med så här iSettle-appar och sånt där. Du kan betala, du kan liksom sköta ett företag via din mobiltelefon.
Men det går ju inte om
det
inte finns bredband.
Men finns det inte bredband så havererar det. Och då kan du inte ha din lilla gårdsbutik som Centern drömmer om. Därför att du kan inte koppla upp dig. Och då spelar det ingen roll vad du säger liksom. Jag menar, då måste ju Centern då först omdefiniera infrastrukturutbyggnaden som samhällsservice och inte som någon slags då kommersiell tjänst som är upp till entreprenörerna.
Men då tar jag helt enkelt och avslutar med Carl Bildts valmantra från 1994. Bredband åt alla.